När hjärtat är med har jag kallat det här programmet som producerats av radiogruppen för Radio Tyresö. Och jag heter Björn Malmberg. Ja, när hjärta och känslor får påverka vad vi gör kan vi bli både generösa och uppoffrande. Det visar Birgitta Rosén i det här programmet. Hon är numera pensionär efter ett långt liv i skolans värld, som lärare och som skolledare. Men samtidigt har hennes engagemang för människor i behov av hjälp och stöd präglat hennes liv. Men vi börjar från början. Den blomstertid nu kommer.
Mm.
Har du hört den många gånger?
Ja, det har jag gjort 41 gånger ungefär.
Saknar du den?
Nej, men jag blir lite nostalgisk när jag hör den. För jag har stått på många skolgårdar och sjungit den här. Och till och med kunnat spela den på orgel.
Och det är Birgitta Rosén som jag sitter och pratar med nu här. Skolmänniska sedan många år.
Ja.
Men sen har du, när du har blivit pensionär och lämnat skollivet, så har du blivit aktiv ändå med ungdomar.
Ja, jag har gjort.
Vad är det som driver dig?
Fascinationen för barns utveckling, skulle jag tänka mig. Människor överhuvudtaget. Det är kolossalt intressant att följa barn. Och jag har följt en del ända från de var 4 år till de är vuxna.
Men du har egna barn också?
Ja, 3 stycken grabbar har jag. Och de har jag också följt naturligtvis.
Men om man tar, du har till exempel haft flera så ensamkommande flyktingbarn också?
Ja, det har jag haft. Och barn som kommuner inte har kunnat placera. De har inte kunnat bo hemma och sådär. Men det var efter min pensionering. Och så jag hade ett stort hus och jag blev tillfrågad utav Haninge kommun faktiskt, om jag ville hjälpa till.
Och då bodde du i Tyresö?
Ja, jag bodde på Gudeterrassen och hade ett hus där, eller en våning där.
Hur går det till när man erbjuder sig och ställer upp?
Man blir ju väldigt mycket undersökt. Att man inte har några plumpare protokollen, om jag så säger. Man måste alltså inte vara kriminellt belastad eller ha stora skulder. Eller vara en människa som man kan lita på, skulle jag tänka mig att de vill. Så att arbetsgivare och sådär får bli intervjuade också. Vad man har gjort tidigare. Intervju er också. Så det var en ganska lång intervju som man fick vara med i innan jag blev godkänd. Men jag var också god man vid den tiden. Så att där är också en lång undersökning innan man blir det. Så det, jag tror att det var det också som gjorde att de litade på att jag skulle klara av det.
Men sen får du då förfrågan om något speciellt barn då som skulle komma till dig?
Ja, och de barnen brukar komma och titta hur jag bor och prata med mig och så, och se om vi kan komma överens. Och det har gått bra och det har varit väldigt roligt faktiskt och intressant. 2 flickor har tagit studenten hos mig. Jag har följt dem under deras gymnasietid. Och en av pojkarna som var från Afghanistan har också tagit studenten under min tid. Och det, den sista pojken här från Afghanistan, han är nästan som son i huset kan man säga. Honom följer jag fortfarande. Han är 22 år nu. Han kom som 15-åring hit.
Och så har du följt honom då? Behöver du hjälpa till aktivt i deras utveckling? Och
ja, absolut. Varenda eftermiddag har vi suttit vid köksbordet i flera års tid. både de och läst läxor, särskilt de som kommer från andra länder och inte har svenska eller engelska eller bara sitt hemspråk. Så det är ju ganska roligt i början när man gestikulerar för att förstå varandra. Och sen när de kan, är, när de får, sitt, får det språket, alltså som de svenskan, det är fantastiskt. Och den här sista pojken är från Afghanistan som jag har följt, han pratar praktiskt taget utan accent. Han blir ju väldigt språkkunnig egentligen. Han har sitt hemspråk, han har svenska och nu ska han försöka med engelska också. Så att, och, då, och han pratar också det språk som talas i Iran. Så att de blir ganska mycket flerspråkiga, de här barnen. Eller ungdomarna kan man säga nu.
Men hur lär de sig, ska vi kalla det för svensk kultur, med sedvänjer och ekonomi och livsstil och sådär?
Ja, dels i skolan, men också i den familj de bor i. För de deltar i familjelivet, helt enkelt. Men det är viktigt att de har sin egen kultur kvar också. Så småningom så hoppas man ju att de ska kunna involveras i det svenska samhället på ett bra sätt. De flesta gör ju det. Kolossalt skickliga är de.
Har han berättat om sitt hemland och hur han levde där?
Inte mycket. Inte mycket. Det är lite för svårt ibland för dem att göra det. De har flytt under vidriga omständigheter. I containrar och över berg och över... Ja, de har haft det förskräckligt. Den här pojken kom mitt i vintern med barfota till en polisstation.
Har det påverkat honom på annat sätt att ha det här mörka förflutna?
Jag tror att de har sina stunder. Det har de. Och det hade han också. De är otroligt starka, de här ungdomarna som kommer. Verkligen, jag förstår inte hur de klarar av det ibland. Utåt sett så är ganska glada och tillfreds är de.
Ja.
Det gäller ju att de kommer till någon som kan förstå att de behöver gå undan ibland. Och den här sista pojken jag hade, jag kände ibland att han gick undan och inte ville prata så mycket utan sov lite mera och sådär. Men det gick över alltså. Och en del behöver hjälp naturligtvis. Jag har haft en sån också, pojke, som behövde hjälp helt enkelt. Ja, det är fantastiskt.
Vad ger det här dig då i utbyte, det här arbetet med såna här ungdomar?
Ja, en global insikt att vi är samma människor som bor på den här jorden. Vi ser olika ut och vi har olika kulturer, men det är förskräckligt det här att vi inte kan komma överens. En förståelse. Jag har ju också varit mycket i Gambia och jobbat med skolfrågor där. Så att jag har också en stor insikt i vad som sker i Afrika. Jag ser knappast om en människa är vit eller svart eller gul eller röd idag. Jag tänker inte så. Jag tänker inte på det. Utan bara på människan. Så jag förstår inte det här med främlingsfientligheten som finns. Jag tänker också ofta på, tänk om vi i Sverige här har haft det som många har det ute i världen och var tvungna att fly. Om vi tänker så tror jag att vi skulle förstå varandra bättre. Förstå de här människorna som kommer till vårt land och med barfota. Att de behöver hjälp alltså. Och det tycker jag vi kan bjuda på så bra som vi har det här. Så tänker jag. Rubber tea, Kalonji going strong. Setting the people free in the motherland. To the world, okay. Spread your love and feed the children. Yes, sir. Spread your love and feed the children.
spread your love over the field, the children, the way to go, the way to go. Spread your love over the field, the children, spread your love over the field, the children, spread your love over the field, the children, the way to go.
Det här var musik från Gambia. Den känner du igen?
Ja, men lite modern. Modernare än för 35 år sedan när jag jobbade där. Då var det mest trummor och en koraspelare. Och jag till och med dansat under en palm. Det var fantastiskt. Exotiskt.
Hur kom du i kontakt med Gambia?
Ja, jag var skolledare i Nacka kommun och det här var 1981 ungefär, 82. Vi hade ett tema på skolan där barnen skulle få se hur barn i andra länder levde, i Afrika till exempel. Att de hade inte mat varje dag, så att barnen fick under en dag bara ris och vatten. Och sen hade vi en föredrag av människor som hade jobbat där nere och visste hur det var. Och bland annat i Gambia. Efter den här dagen så tyckte våra elever i skolan att vi skulle göra någonting för de här barnen i Gambia. Så de under ett års tid så la de sin veckopeng. Och vi fick ihop 10 000 kronor på ett år. Och så gick jag ut och höll föredrag om det här projektet vi skulle starta. Och fick 10 000 kronor till. Och med 20 000 kronor i fickan så hamnade jag så småningom i Gambia. Jag gick en rektorsutbildning på 2 år. Och det här var mitt projekt under den utbildningen. Så att första gången i mitt liv så kommer jag ensam till ett land jag inte visste mycket om. Ja, det var fantastiskt. Jag hade kontakt faktiskt med en missionär från Irland som bodde där nere. Honom hade jag fått kontakt med. Och han skulle hjälpa oss med överföringen av pengarna ner till. Vi skulle nämligen bygga en skola ute i bushen.
Det var
ett äventyr och det var själva projektet. Verkligen ett äventyr. Och jag blev projektledare för det här.
Hur var levnadsförhållandena i Gambia på den tiden?
Ja, då var det så här, sades det, att 75% av barnen dog innan de var 5 år. Utav olika sjukdomar, umbärande och dåligt med mat och så. Och det här tyckte ju våra barn i skolan var förskräckligt, så det måste vi göra någonting åt. Och idag kan jag säga att idag är det kanske 25% eller 75% som lever över 5-årsåldern, som blir vuxna. Så på 30 år har det blivit en fantastisk omvälvning.
Vad var det för sjukdomar som kunde drabba de här barnen då?
Mest var det magsjukdomar. Alltså. Jag har suttit med barn med stora magar döende på kliniker. De hade ju små kliniker där ute i bushen. Och det var ju så enkelt som att de skulle ha socker och salt och kokt vatten. Det fick vi lära dem, alltså, för det förstod man sig inte på. Så, utan med sådana triviala egentligen saker så dog barnen. Men det var ju också andra sjukdomar. Ja, det var förskräckligt.
Fick du vara med och organisera skolan sedan som
ja,
du byggde?
Ja, det gjorde jag.
Hur då?
Ja, vi bildade tillsammans, han hette Jim White, den här missionären. Så bildade vi en grupp i en by som låg ute i bushvegetationen, som hette Farato. Och med den gruppen så byggde vi den här skolan. Min uppgift var att se till att de hade pengar när det behövdes pengar. Själva byggstenarna gjorde de själva utav lera och sand. Och de gjorde formar som de gjorde själva stenarna i. Och det fick ligga i solen och torka. Så det byggde man ju själva huset av, skolhuset. Men det var ju, vi var tvungna att cementa, ha en cementgrund, för annars de här byggställarna, de luckrades ju upp utav vatten, och det är ju regnperioder där nere, så det går inte då. Då rasar huset samman om man lägger de här stenarna direkt i sanden. Utan de var tvungna att ha en cementgrund, och det behövdes pengar, så där kom vi in. Och sen likaså så grästak var inte heller så, det har man ju annars. Men vi köpte plåt till tak, och där behövdes också pengar. Och så cement mellan själva byggstenarna behövdes. Och dörr också. En järndörr behövdes.
Var myndigheterna i Gambia inblandade på något sätt?
Ja, det var de.
Hur då?
Och det var skolstyrelsen där var inblandad. Så att om vi byggde en skola så skulle de se till att det fanns en lärare. Så det hade vi kommit överens om. Och efter, det tog väl ungefär 2 år innan det var klart. Vi grävde en brunn också så att de skulle få vatten till den här. Ja, de behövde ju det för att kunna göra de här stenarna. Och sen, det var ju bra, för så småningom så fick barnen frukost också när de kom till skolan. Och då var det bra att kunna ha vatten. Så det var med brunnen och skolhuset stod klart efter 2 år.
Och vad var det viktigaste som de fick lära sig i skolan?
De lärde sig läsa och skriva. Och det blev på engelska. Men de hade också sitt eget språk naturligtvis. Vilket men var ju olika språk där.
Ja.
Och hur de löste det vet jag inte faktiskt. Men de pratade väl sina språk där i skolan. Jag tror ungar, de behöver inget språk på det viset. De har sina lekar och kan förstå varandra. Men engelska var undervisningen på.
Blev det fler skolor?
Ja, idag är det byggt 100 skolor. Har vi byggt, svenskarna har byggt 100 skolor där. För det blev en organisation som finns där nere fortfarande. Och vi har alltså byggt över 100 skolor där nere. Ute i byarna. Inte i de stora samhällena, utan ute i byarna. För det var där skolorna behövdes. Och i den här byn Farato som jag startade med, de hade aldrig haft någon skola. Ingen hade kunnat lära sig läsa och skriva. Idag är det en stor by där runt den här skolan byggdes den. Folk bosatte sig där runt skolan. Och idag är det en stor skola.
Fanns det förståelse för betydelsen av utbildning då?
Ja, man törstade efter det faktiskt.
Fast man inte hade någon skola så...
Ja, man hade hört talas om det. Att man kunde lära sig läsa och skriva och så. Så det var ju fantastiskt. Och jag kommer ihåg, jag stod där i det här höga gräset med den här styrelsen. Vi ställde upp oss och tog foto, för det här var ju ett väldigt högtidligt tillfälle. Och bland annat var en man där. Han hade inga fotsulor. Han hade lepra, hade haft lepra och inga fingrar heller. Och det hade jag aldrig sett förut. Utan han gick, han hade en bit skinn knutet runt den stubbe han hade kvar av sin fot. Fotbladet var också borta på ena foten. Ja. Så att väldigt tilltygad var han. Men och entusiast när det gäller det här med skolan. Och han ville verkligen vara med i den här styrelsen. Ja, det var en fantastisk upplevelse för en gammal rektor från Sverige. Verkligen.
Fick ni pengar till de här 100 skolorna också genom insamlingarna?
Ja, det är så här att det har bildats olika organisationer eller grupper i Sverige. Ända ifrån Norrland och ner till Skåne som har, det blev en sån förening av den som nu har byggt 100 skolor. Och medlemmarna i de här grupperna, de har alltså sponsrat genom insatser och genom arv och sånt har det kommit pengar. Så att vi har också fått SIDA-bidrag ibland. Så att på det viset så har de här 100 skolorna kunnat byggas. Och den organisationen finns fortfarande, är kvar i Gambia.
Så det fortsätter det här?
Ja, det fortsätter. Inriktningen är väl inte skolbyggen med väggar och så, utan mer utveckling av samhället. Och den grupp som jag tillhörde, vi slutade 1 januari i år. För då var vi så gamla, pensionärer allihopa, och gick... Ja, en del var väl 90 år, eller är. Så att vi orkade inte längre, utan vi la av. Den heter Svensk-Gambianska föreningen, och det var en vänskapsförening här runt Stockholm.
Har du varit där senare och sett?
Jag har varit där förra året och tittat och pratat med folk. Och
har du många
vår ordförande där... Vi har alltså en syster eller brorsförening i Gambia, och han som var ordförande, honom träffar jag varje gång jag kommer till Gambia, och jag var där förra året och träffade honom också.
Har du varit i den här byn då som du började?
Ja, det också var jag. Och jag har varit där med mina barnbarn också och min svärdotter. Vi har varit där och hälsat på. Ungarna har sjungit för oss och ja. Det har varit en upplevelse för dem också. Och jag har mycket material ifrån den här tiden. Det är över 30 år nu som jag har praktiskt taget åkt varje år och dit ner. Och då har jag tagit det som en liten semester också. För det har varit ett härligt land att få vara i. Spännande verkligen. Och se hur det här Gambia har utvecklats under de här 30 åren. Idag finns det till och med trafikljus i en korsning. Det finns ett trafikljus i Gambia nu. I en fyrvägskorsning. Och det är tur det, för att det där med att köra bil, det gör de lite som hips och happ där. Det är mycket krockar.
De här eleverna som började i de här skolorna då, som blev till på 80-talet. De är 30-årsåldern nu?
Ja, 40.
40.
Ja.
Har du träffat någon av dem?
Vänta ett tag, nu måste jag tänka efter. Nej, det har jag inte gjort. Men kanske barnbarnen, nu när jag har varit hälsat på. Men jag träffar dem ju varje gång jag var nere, träffar jag ungarna där. Och det blev ju så att barnen i den här skolan som vi startade, när de lärde sig att skriva, så korresponderade de med mina elever i skolan i Sverige. De ritade först, för de kunde inte skriva så bra på engelska. Och sen så började de kunna skriva också. Och så det var en korrespondens mellan våra svenska elever och skolans elever där nere. Det var byggt för 20 elever i den här skolan. Och ja, vi startade också sen en fabrik som gjorde skolmöbler. För vi behövde bänkar som barnen skulle sitta i. Så det startades också så småningom i byn. Det blev ju mycket av det här skolbygget egentligen. Och lärare sen fick vi ifrån regeringen, alltså från government där nere. Och nu har de börjat utbilda till och med lärare. Så det har blivit en lärarutbildning.
Får alla barnen skolutbildning nu där i Gambia?
Ja, det finns möjlighet för alla att gå i skolan och deras ambition är ju att alla barn ska gå i skolan. Sen finns det väl vissa föräldrar kanske som håller sina barn hemma, för de behöver hjälp hemma. Men det är inte många, de flesta går i skolan.
Nu är du ju inte själv aktiv i de här sammanhangen längre kanske.
Nej.
Och har inte flyktingbarn hemma heller.
Nej, nu har jag slutat. För nu har jag fyllt 80 år, så nu är det dags att gå och bli pensionär, hade jag tänkt.
Men du kan vara nöjd med ditt liv, verkar det som.
Ja, det har ju varit ett spännande liv, ja. Verkligen. Att få vara aktiv, det är någonting som ligger latent i mig på något sätt.
Och det spelar ingen roll att man har gått i pension?
Nej, kanske. Jag tänker fortsätta till jag bockar upp tofflorna, som jag säger. På något sätt. Jag är ju med i den här skrivarkursen till exempel.
Och då det... kanske det blir en bok om allt det här så småningom.
Nej, det får vi ju se om, jag... om ordförrådet räcker till. Det är ju trevligt, det kunde vara trevligt att lämna någonting efter sig. Till sina barn bland annat.
Mm. Frågar de efter
ja, det har de gjort.
Har gjort och sådär?
Ja, de har frågat, de har sagt att du har ju alla bilder och allt vad vi har gjort under vår uppväxt hemma. Kan du inte göra ett album och skriva lite och bilder och så? Och det är väl den ambitionen jag har nu. Så nu håller jag på att döstäda.
Och lycka till.
Tack ska du ha.
Du har hört Birgitta Rosén berätta. Hon kom till Tyresö redan 1964. Hon vill tillägga att alla insatser för skolprojekten i Gambia genomfördes helt ideellt och oavlönat. Och alla resor dit betalade deltagarna i projektet privat. Det här programmet hade producerats av radiogruppen för Radio Tyresö. Och jag heter Björn Malmberg. I Radio Tyresö kan du också följa med på min musikaliska vandring bland musikminnen och favoritmusik. Det är en timme långt och du får i ord och toner möta Mikael Samuelsson, Beethoven, Tchaikovsky, Povel Rammel, Barbara Streisand och Chopin. Lyssna på Radio Tyresö. Låt din blick bakom slutna ögonskott.